Välkommen till Placera-podden och den här veckans redaktionspodd. Jag som pratar är Elinor Bäcket och med mig är också Per Ståhl.
Hej, tack. Kul att vara här.
Ja, jättekul. Karl Hans.
Hej, kul att vara här.
Och Jesper Norberg.
Hej, hej.
Hej. Och även den här veckan spelar vi in från våra hemmakontor och via Skype. Så vi får alltså be lite om ursäkt så här i förhand för att ljudet inte är så bra som det brukar vara. Ja, det har ju varit en speciell vecka om en perspektiv med lite gladare toner. Jesper, du pratar ju alltid med en massa folk i marknaden. Vad tar du med dig från det?
Oj, det är väldigt mycket. Men om man börjar med de som är rena aktieförvaltare. Jag har pratat mycket strateger och makrofolk. Men om man tittar på aktieförvaltaren så är det klart att de är ju lika bekymrade, får man väl ändå säga, som många andra. Att det är svårt att räkna på värderingar till exempel. Det är väl ingen som lägger någon kraft på att P/E-talet är si eller så. För att det finns en väldigt stor osäkerhet kring vinsterna. Det finns en stor osäkerhet kring den här V- eller U-kurvan som man pratar om. Det som förvånar mig lite grann, det är väl kanske att de jag pratar med säger själva att de är ganska aktiva i portföljen just nu. Man utnyttjar ned och uppställ till att fixa och dona. Det är väl det, och att självklart så, även fast man inte säger rakt ut, så är det ju utflöden där ute.
Ja, vad säger man om det egentligen?
Ja, alltså de säger ju, de flesta jag pratar med säger ju att det är hanterbart så här långt. Men jag hade ju ett samtal med Johanna Kull i veckan där vi gick igenom den faktiska statistiken, och där var det ju rejäla utflöden i mars än så länge jämfört med tidigare månader. Och det var en ganska kraftig nedgång, och det var förutom företagsobligationer så var det globalfonder och Sverigefonder som nu låg i täten. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att det är så många som har det, men backar vi bandet tillbaks till början av det här så var det nog snarare fastighetsfonder och teknikfonder som låg i topp. De ligger fortfarande i topp, men de blir omspungna av Sverige och globalfonder, så att helt klart så är det utflöden, och det är ju någonting som pressar givetvis. Jag vet ju själv när jag satt som förvaltare, det är ju dötrist när det är utflöden, och jag kan tänka mig att nu är det ännu jobbigare.
Och som du sa, företagsobligationsfonderna har ju varit väldigt stort fokus på senaste veckan, två veckorna. Vissa av de här fonderna har ju varit stängda i en hel vecka nu. Mm. Du som är fondexpert, Per, vad händer egentligen när man öppnar då?
Ja, det blir väl, då börjar det väl handla sig. Men jag måste säga att det har varit lite ensidigt om man läser i svensk media. För grejen är att det har ju varit total kaos på alla företagsobligationsmarknader i hela världen. Det är ju inget specifikt. Och det är ju det som gör att Fed går in. De satsar ju stenhårt på att köpa företagsobligationer nu. För den har krackelerat USA också. Och de kommer ju även att köpa företagsobligations-ETF-er. Vilket är helt unikt, vilket de aldrig har gjort tidigare. För den marknaden fungerar inte heller särskilt bra. Så det har ju varit ett globalt fenomen. Och de har ju varit igång, de flesta. Eller de har ju varit igång om man tittar på de globala tillväxtmarknaderna. Jag har tittat lite på deras obligationer och pratat med några förvaltare. Men det har ju varit lika svårt där egentligen som här hemma. Och få ett bra pris när det bara är säljtryck och finns inga köpare, som de sa. Och det är ju
Har de stängt?
Nej, de har inte stängt, men priset har ju varit där, att det har ju varit enorma svängar. De har ju svängt, det finns obligationsfonder som har gått ner 6% vissa dagar, upp 5%, ner 6%. Alltså de har rört sig som en aktiefond, för det har varit så svårt att sätta priserna. Och det har man väl, ja, så antingen har man det öppet och sen är det någon prissättning som ännu inte fungerar, eller så har man stängt som man har valt att göra här i Stockholm. Då. Problemet när man stänger det är att då kommer man ju inte åt sina pengar som investerare. Det tycker jag är det allvarliga. Det har du ju gjort å andra sidan på tillväxtmarknadsobligationer. Men då har du fått betala ett jättehögt pris. För då har det ju varit som sker prissättning. Så då, har ju det varit sådana, det är stor prisdifferens när man ändå har haft igång fonden. Så det är lite pest eller kolera. Men det är alltid ett problem när man inte kommer åt sitt kapital. Som man inte gör när det är stängt.
Får jag lägga till? Ja, fortsätt. Ja.
Nej, men jag tänkte nu ska ju alla ska ju in och handla företagsobligationer. Men alla menar ju Fed ska ju handla. ECB kommer ju handla även Riksbanken nu då för att prissättningen ska bli mer kanske adekvat när det inte finns några köpare direkt. När det är så stort säljtryck som det har varit.
Och vad händer när... Vad händer när centralbanken går in och handlar då? Är det liksom, alltså, handlar de upp till en viss nivå då? Eller hur, har du någon uppfattning om hur de köper i marknaden?
Nej, jag kan inte alls. Jag har ju bara sett att det Fed gör det ju helt massivt unikt som man kom ut med i måndags. Och just att man börjar handla företagsobligations-ETF-er också är ju något man aldrig varit inne och gjort tidigare då, för att stabilisera marknaden. Men det handlar väl bara om att stabilisera prisbilden, antar jag. Jag utgår ifrån det. Ja.
Men det här med att marknaden fungerade lite bättre under en kort period här, ungefär 2 dagar eller vad det var. Har inte det någon betydelse? Borde inte det göra? Det jag har lite svårt att förstå det är att vissa stängde bara några få dagar, vissa har stängt mycket längre. Det är ju ändå samma marknad de handlar.
Ja, alla har väl handlat i samma marknad. Men ja, jag...
Jag pratade ju med Maria Ljungqvist på Aktieansvar om det där. Och hon sa ju precis som du säger att det var så otroligt svårt att sätta priser. Och därför gjorde man det för att skydda ägarna. Men hon sa ju också att en förklaring till att vi har sett det här i Sverige. Att man stänger fonder men inte på andra marknader. Det har att göra också att Sverige är en mycket mindre marknad. Och underförstått en mer omogen marknad. Vad gäller företagsobligationer. Vilket gör att vi har inte den likviditeten som man har på de stora marknaderna. Och att det är då en förklaring till det. Jag vet inte vad du tycker om det. Men...
Ja, men det låter väl rimligt. Det är väl liksom ingenting är särskilt stort här hemma. Om man tittar ut egentligen. Fast vi tror det, tyvärr. Och då blir det väl sådana här problem. När det är en mindre marknad som är mindre likvid.
Ja.
Tyvärr är det väl väldigt många som har gått in i den här typen av fonder som har trott att det är betydligt säkrare än vad det faktiskt är.
Ja, men så är det. Och det är ju globalt fenomen, för det är ner lika mycket i USA. Det finns ju investment grade, de är ner 9% i år där också, 10%. Så det är ju, nedgången är ju likartad över hela spannet, även globalt, som det är på aktiesidan i mångt och mycket. Men jag håller med. Det är ju en bubbla lite som har spruckit, känner jag. Det är ju mycket som har ritats om det. Företagsobligationer trodde man var ganska säkert. Fastighetsaktier trodde jag var betydligt mer säkra. De har ju gått ner mycket mer än marknaden och så vidare. Så det känns ju som att det har ritat om riskkartan en del. Men du var ju ute tidigt och flaggade för det, Eleonora. Att det kanske har varit fel riskklasser och så vidare.
Ja, det var ju det var en ganska vältajmad artikel där. Och jag fick faktiskt ett mejl häromdagen. En läsare som hade alla sina pengar, det var flera miljoner, i en sån här fond som nu har stängt. Och som tog ut dem då.
Jaha.
Skulle använda det till att köpa en villa. Så det var en sån här. Och han skrev och tackade. Så det var ju, då är det lite extra roligt. Och var ekonomijournalist sådana dagar.
Jag tänkte på en sak du sa där Per om tillgångar på det här med fastigheter. Det är också en otroligt intressant sektor i dessa dagar. Alltså de har ju fallit, min simpla analys är det 3 saker som har fått fastighetsaktier att falla. Det är 1, det är den stora vinnarsektorn när vi gick in i det här innan. Man tar hem vinst. Det är 2, en stor oro för deras refinansiering av deras lån. Och så den tredje som börjar dyka upp nu. Det finns en oro för att man kommer inte kunna hålla de hyresintäkterna på den som man har varit. Och det låter ju rationellt allting. Men jag tror att hyresintäkterna kommer säkert bli pressade på vissa håll. Men jag tror, överdriver man inte lite grann här refinansierings... hotet.
Men jag pratar om vem som helst. Jo, men jag tänkte faktiskt på det. För du och jag är ju så gamla. Vi var ju med förra finanskrisen. Och då kom jag ihåg, då var det ungefär samma tongångar. För jag kommer ihåg att det gick, jag hade en kompis som jobbade på en nordtysk bank. De hade kontor i Stockholm. Var jättestora på just fastighetsfinansiering. Då, och de rök med Lehman. Och då var det samma tongångar att det skulle bli så svårt för när allt skulle refinansierat för det var färre banker och allt sånt här. Men jag vet inte. Jag hör att det är lite samma tongångar och det har ju funkat. Men då har man i och för sig gått till obligationsmarknaden som kanske inte var lika stor tidigare.
Och det här är ju viktiga kunder för många banker. Mm. Och jag tror att man är ganska rädd för att bli av med vissa. Om man tar de regionala som jag menar Wallenstam. Jag vet att Per Eriksson skrev om Wallenstam. Jag har svårt att tänka mig att, jag vet, att sen är det klart att vissa segment nu, de som är retail givetvis, Pandox självklart, men som bostäder, varför ska de få, det är mycket värre nu, de som är på hyresbostäder och lite sådana här grejer.
Ja, men Ja, till exempel kom det här i Tyskland kom det nu att hyresgäster kan ju få anstånd med hyran då upp till ett halvår liksom. Så att det är ju en sak som skulle på kort sikt i alla fall kunna drabba hyresfastighetsbolagen då.
Men de kommer inte gå under? Många.
Nej, det kommer inte gå under, knappast.
Får jag lägga till en sista grej där? Jag ska inte prata för mycket. Det här med Pandox då. Jag pratade med Skoglund på Länsförsäkring om det. Jag vet inte om ni hörde det, men han hade ju börjat räkna på det. Det var absolut ingen rekommendation eller att han hade börjat köpa. Han tänkte, okej, att om man värderar Pandox idag, om man tittar på skulder och marknadsvärde, så är liksom priset per kvadratmeter eller vad det är liksom långt under, om jag förstod det rätt, vad gäller bostäder. Vilket innebär, ja, men i värsta fall, för de vill göra om de här hotellen till bostäder då.
Och det är lite grann det som de har gjort nu faktiskt. Alltså, många hotell erbjuder så här långtidsboende nu.
Just det.
Till exempel att Elite Hotel gjorde att man kunde bo i 8 000 i månaden. Va? Och så städning då ingår liksom en gång i veckan. Och jag tror att frukost ingick också. Men jag är inte säker. Det kändes i alla fall som en väldig konkurrens mot hyresmarknaden. Liksom.
Men är inte slutsatsen att de här fastighetsbolagen på börsen, det är klart att värderingarna kommer ner, men de kommer liksom inte, jag har svårt att säga att de går under. Sen är det klart att det finns massa mindre, det finns ju massa andra fastighetsbolag som kommer att bli svårt, men jag tror bankerna kommer skydda de största fastighetsbolagen. Det är bara min gissning.
Ja, det tror jag också.
Lite optimistiskt sådär ändå. Men jag tänkte på en annan, det är ju en sak att hålla en fond tillfälligt stängd, men det finns ju en fond som tillkännagav att man stänger ner den här veckan, Bodenholm. Du verkar inte så imponerad av det här, Per.
Ja, av avkastningen? Eller, nej, det har väl inte varit sådär jättebra. Nej, men det har det inte varit. Vi satt ju faktiskt och pratade om det igår när det hände i realtid. De har väl gått på pumpen på några affärer och haft jättedålig avkastning. Jag läste ju någon nyhetsbyrå som hade skickat ut. Man hade ju plockat ut 300 miljoner i utdelningar de senaste 2 åren. Så det verkar ju uppenbarligen vara lönsamt att driva fond även om inte avkastningen är så bra. Det är väl min slutsats. Men jag vet inte. Det kanske inte är den sista fonden heller. Som placerar fel nu. Vad vet jag. Det måste vara svårt. Ja. Och det är lätt att komma lite fel. Så det är väl inte så.
Annars har det ju varit mycket snack om utdelningar den här veckan. Kritik från både ena och det andra hållet hur bolagen ska göra med sina utdelningar. Och senast idag var det väl Investor som sa att man omvärderar och skjuter upp bolagsstämman. Du har någonting att tycka till om det här, Jesper?
Ja, alltså det är intressant, för dels är det ju kritik från politiskt håll att de ska minsann inte dela ut nu när det är såna här tider. Men sen finns det ju det som man, vilket förvånar mig inte är det minsta att den kritiken kommer. Utan att lägga någon värdering i det. Men det som intresserar mig, som fascinerar mig, det är ju de, utan att nämna några namn, som har varit ute och flaggat för att det här är ju dumt. Vissa andra journalister till exempel.
Var det dumt att man inte delar ut?
Att man drar tillbaka extrautdelningar och och sådär. Och jag förstår inte det. Hur man kan bli arg för att ett bolag slopar sin extrautdelning i det kanske största ekonomiska osäkerhetet fallet som vi någonsin har varit med om på så här kort tid. Jag kan inte förstå hur man kan sitta och säga att men extrautdelningen ska stå fast. Jag menar, varenda förvaltare jag har pratat med om det här säger att det här är fullständigt naturligt. Vi backar bolagen. Johan Ståhl, småbolagsförvaltare på Lannebo, var ute idag och skrev en krönika om just det här att vi är långsiktiga ägare. Det som är bäst för bolaget, det är det som är intressant. Och vi kommer stötta bolagen här. Jag kan liksom, har man levt under en sten de sista 2 veckorna om man blir förbannad på att ett bolag tar bort sin extrautdelning? Alltså, det här är ju inte vilken börsnedgång som helst. Det är total härdsmälta på många håll.
Ja, och det är inte snyggt att utnyttja sådana här liksom, som hjälp och stöd från staten som man kanske, även om man inte behöver en dagsläget, kanske behöver de 1 eller 3 månader. Typ korttidspermittering eller vad det är. Och så har man delat ut en massa pengar.
Nej, men det är den ena sidan kritiken som är fullt förståeligt. Men jag förstår, tänk dig själv att sitta på ett bolag där från ena dagen till den andra så försvinner efterfrågan. Puff! Fabriker stängs överallt.
Mm.
Och sen, det är klart att de gör sitt bästa då för att skydda och bolaget och stärka upp så mycket de kan i balansräkningen. Att då någon blir liksom putt på det. Alltså, då kan man ju inte ha läst en tidning sista veckan.
Nej.
Det är bara min. Jag är bara fascinerad av det. Sen, det är klart att det är surt om man har gått in i en aktie för utdelningens skull. Men det är ingen garanti att man får utdelning. Det är ju inte riskfritt med aktier. Vilket vi uppenbart ser nu.
Mm.
Jag vet inte vad ni andra tycker, Per och Carl och eller någon om det, men det har förvånat mig.
Ja, det är lite konstigt. Carl?
Ja, alltså, jag håller helt med. Det är klart att man får räkna med att utdelningarna kommer att kunna dras in. Och det är väl alltid en risk som man har när man investerar i aktiemarknaden, att det kan ske, att det kan komma sådana här typen av externa chocker.
Det är inte det att vi har vikande efterfrågan. Den har dött över en natt. Den är borta. Mm. Det är klart som fasiken att man gör allt för att stärka upp bolagets finanser.
Mm.
Ja. Ja, det är egentligen lite konstigt att vi sitter här och pratar om det.
Ja, jag tycker det är jättemärkligt. Men uppenbarligen så är det några som är otroligt upprörda över det här.
Mm.
Och jag fattar inte. Alla har rätt sin åsikt, men jag tycker det är jättekonstigt.
Mm. Carl, du har funderat lite på vilken typ av marknad som vi är nu och dragit lite historiska paralleller. Har du kommit fram till någonting?
Alltså, det är väldigt svårt att säga. Vi vet ju inte om det. Vi hade ju den bästa veckan nu i New York sedan 1933 då, när börsen var upp 20%. Och vi vet ju inte om det här är ett så kallat björnmarknadsrally eller ett sucker rally, som man kan kalla det. Eller om det är början på en ny tjurmarknad. Och om man då kollar på de senaste åren när vi har sett den här typen av snabba nedgångar, så 1987 eller 1998 hade vi den här typen av nedgångar till exempel. Och då hade vi liksom en väldigt snabb återhämtning sen. Det var ju liksom V-kurvor då på börserna. Och sen har vi då de andra exemplen där det tog lite längre tid. De senaste exemplen är då 2008 och 2002 hade vi sådana här riktigt tråkiga utdragna björnmarknader som pågick mycket längre. Lite mer då U eller kanske W-marknader så att säga. Så att än så länge är det då, alltså det ser ju fruktansvärt illa ut just nu på vad det gäller på bolagsnivå. Men det positiva den här gången är ju att det här liknar ju ingen av de andra marknaderna som jag tog upp nu. Utan det här beror ju på en extern chock. Och det brukar vara så att när den externa chocken är borta sen så kommer ju återhämtningen att bli oerhört snabb. Och det här köpbehovet som fanns, det är ju uppdämt. Man kommer förmodligen kunna ta igen mycket av det senare. Men det förutsätter ju också att det kanske inte pågår allt för länge då. Så att Jag skulle säga, det var, jag tror det var Powell som sa igår, att alltså Federal Reserves ordförande som sa att det är viruset som bestämmer vad som kommer att hända och när återhämtningen kommer att ske.
Och medicinering.
Ja, och medicinering, vaccin då. Medicinering, vaccin. Hur man ska kunna tackla det. Men lite grann lutar jag väl åt ett positivare scenario kanske då ändå. Särskilt efter den här upphämtningen då. Alltså det verkar i alla fall som marknaden då genom det här rallyt vi har sett. De är ju nöjda med de här stimulanspaketen i alla fall. Och sen får vi väl se, avvakta och se. Nu blir det lite avvakta och se då om hur viruset utvecklas här. Närmsta veckorna eller månaderna kanske.
Annars så känns det ju som att i alla fall min Twitter säkert er också är helt sådär tapetserad med att det här var ett bear rally. Bear rally menar jag.
Ja, det kan man ju först.
Bear
kan man
ju först roligare.
Det andra var ju roligare.
Man, det är ändå fredag.
Absolut.
Ja, ja. Det får vi se i efterhand då, om det kan bli det.
Mm. Det är ju svårt, för det finns ju fortfarande så otroligt många frågetecken. Som sagt, vi vet inte om nedgången är inprisad än, för vi vet inte vad vinsterna ska ta vägen. Vi vet inte vad de, vi vet att de ekonomiska konsekvenserna just nu och här är förödande. Vi vet inte hur långvariga de kommer vara. Nej. Kommer det ändra människors beteende även när det värsta är över? Kommer det en ny våg i höst? Hur kommer det påverka bolagens investeringar? Kommer det vara så att man bygger upp ännu mer kassa? Så att det är, vi får inte igång det här hjulet. Det är det som kanske jag är orolig för. Att, för det känns ibland som att så fort det här liksom kurvan flackar och det går ner, då är det tjo och tjim igen. Och jag tror att det kan det bli kortsiktigt, absolut. Men jag tror det finns ju fortfarande väldigt många frågetecken. Jag vet inte om bolagen kommer trycka på knappen. Nu kör vi, nu går vi all in igen här. Liksom.
Jag kan också flika in att USA öppnade -3%. Så...
Det är typiskt det här, det är typiskt här när marknaden är väldigt negativa, så är det ju folk säljer av då på fredagar, så att säga. Så det är klassiskt att man tar hem vinsten inför helgen liksom,
för
att man
kanske räknar att det kan hända något hemskt. Eftersom informationsflödet är så himla snabbt, vad fasen som helst kan hända i helgen, vi vet inte.
Nej.
Det är ju, med tanke på hur takten med positiva det finns nu i USA med corona, så det är så svårt. Och det är klart att vi kommer ta oss ur den här pandemin, det vet ju alla, men till vilket pris? Hur kommer statsskulderna se ut? Hur kommer, kommer de här tillfälliga permitteringarna, kommer de bli permanenta? Vi vet ju inte.
Kommer vi få en ny eurokris efter det här kanske, till exempel?
Kommer, precis, hur kommer det se ut?
Intressant.
Kommer alla bli protektionistiska? Kommer det vara så att alla tar hem sin produktion allt mer? Och hur kommer det påverka prissättning och alla möjliga grejer? Det är så otroligt många frågetecken. Det kommer bli ett långt efterspel. Sen hur börsen reagerar på det, det får vi se. Men jag är nog inte lika lugn som du är, Carl. Men det är väl som det brukar vara.
Ja, jag är inte jättelugn egentligen. Men jag försöker ändå se det lite positivt.
Man, ja, det är roligare
det är bra,
då.
Det är bra.
Du ville säga något om värderingarna på energi- och bankaktier, Per.
Just det, det vill jag göra. Men först vill jag bara kommentera. Det kunde faktiskt vara värre om man ska vara lite optimist. Det kunde ha kommit tidigt i höst där. Då hade vi inte fått in skördarna, säger någon. Då hade det varit problem.
Okay.
Man kan inte plocka vin och man kan inte plocka frukt. Så då hade vi haft ett större problem. Så det var lite bra att det kom när det kom, så att säga. Tidsmässigt på året. Mm. Då har vi i alla fall mat.
Men jag har hört att grönsaksskördarna är problematiska här kommande veckorna.
Ja, de första som alltså kommer. Jag såg det också. Men ja, så är det. Just det, värderingarna. Nej, men det är ju som ni säger. Det är ju ingen som vet var vi hamnar. Jag såg att det är 1 miljard människor nu som sitter inne som vi. Mm. Det förstår man ju att inte sakerna rullar som det gör. Att inte den efterfrågan. Jag har inte handlat någonting förutom lite mjölk sista veckorna. Så det är klart.
Ja, det är talande.
Det är talande, och det är jag och 1 miljard människor till. Men jag tittade bara lite på värderingarna nu. Man har hamrat ner vissa sektorer något oerhört. Jag skulle prata banker. Banker i USA är nere på en värdering som man såg efter andra världskriget. Eller under andra världskriget, 42 tror jag. enligt och oljan är nere på 1926 års värdering. Så det är liksom, man har inte sett de här värderingarna på 100 år då. Så det är väl lite talande också att, men det är som Jesper säger, att, eller som många säger, att man vet ju inte hur mycket vinsterna ska ner uppenbarligen. Men man har tagit in när det gäller banker och energi i alla fall. Där har man handlat ner det till extremt mycket då. Det var min lilla take på de sektorerna.
Och om jag då ska tvingas vara lite optimistisk. Vi hade ju en riktad emission igår som gick igenom på nolltid i Sinch. Mm. 1,5 miljarder. Mm. Nu är det ett bolag som kanske rent relativt sett ska klara sig bättre än snabb marknad. De kanske till och med, om man ska vara cynisk, gynnas av det eftersom de håller på mycket med sådana här messaging och sånt där. Men det är ändå intressant. 1,5 miljarder plingar till.
Och det är inte helt paralyserat där ute.
Nej, det är det inte. Men det tycker jag ändå är värt. Ja.
Jag vill bara säga, det är ju faktiskt ett mjukvarubolag, Sinch.
Mm.
Ett teknik och det är en av de få sektorer som har haft inflöden nu. Alltså teknikbolag och teknikfonder har globalt sett haft inflöden hela året. Det är endast liksom fondkategorin som har haft det på aktiefonder. Så det går fortfarande kapital hit. Så det är väl lite talande.
Och det kanske blir så att när vi kommer igenom det här, det kanske, vi har ju pratat mycket om digitalisering senaste åren, men det här kanske blir liksom på något sätt det stora genombrottet för digitaliseringen. För nu är det på något sätt, jag menar, även fast det har gått långt, så märker ju bara vi nu när vi sitter här att det är lite problem med tekniken, och det kommer investeras hur mycket som helst för att det ska bli digitaliseringen ska bli smidigare och enklare för alla. Så att det känns ju som att där kommer vi nog se ganska stora investeringar framöver.
Och du hade väl något exempel där med Tyskland och betalningar, va? Carl, apropå
det. Ja, men det är till exempel, ja, på det är ju i Tyskland som normalt sett är ett väldigt, har varit väldigt kontanttungt samhälle. Alltså oerhört. Det är så här, man blir nästan lite chockad som svensk. Så har ju de digitala betalningarna nu gått upp till 75% av alla betalningar. Och det är ju för att myndigheterna då rekommenderar att, och handlar också rekommenderar att man inte ska betala med kontanter, utan man ska betala med kort eller kontantlöst.
Mm.
Så att det påskyndar ju den, alltså det accelererar ju den utvecklingen som såklart var på gång redan. Men det går ju, alltså kanske flera år snabbare nu än vad det skulle ha gjort om inte pandemin hade kommit. Apropå det med digitala betalningar. Ja. Så att det kommer ju gynna de här bolagen som till exempel Visa, Mastercard och kanske Wirecard också. Eller såklart. Och andra.
Och då tänker jag på en annan sektor. Och nu är jag ute på extremt hal is här. Så jag lägger in en compliance redan nu. Flygbolag. Mm. Och det är ju förstås den stora förloraren i det här, givetvis. Och de har ju varit ganska mycket förlorare under lång tid med tanke på den prispressen som har funnits bland annat. Och då undrar jag, om vi vevar fram bandet ett par år, hur kommer flygmarknaden se ut i världen? Kommer det vara så att tiden då man kunde dra ner till Spanien för 200 spänn på flyg, nu kanske jag överdriver, men ni förstår vad jag menar, att den är över? Att det kanske är så att de här stora nationella bolagen faktiskt kan börja höja sina priser igen. Att, jag vet inte riktigt hur de här lågprisflygen klarar sig i den här marknaden jämfört med de stora nationella bolagen. Men jag misstänker att de nationella bolagen kommer räddas i större omfattning. Och att det på sikt kanske kan innebära att det är liksom inte gratis att flyga framöver. Jag vet inte, jag kanske är naiv, men ja, att det är kanske på något sätt som kan på marginalen i alla fall. Jag säger inte att jag går in och köper flygaktier, det gör jag inte. Men att det kommer ändra hur människor reser och vad människor är villiga att betala och så vidare.
Alltså jag tror att själva affärsresandet kan nog tänkas minska. Det sa även Lufthansa chef för någon vecka sedan att det kommer kunna komma upp på samma nivå som det var innan den här pandemin. Men när det gäller fritidsresande vet jag inte om jag är lika säker. Jag bara känner det själv så här nu när jag går hemma i lägenheten att jag känner ett väldigt sug av att resa bort. Alltså.
Jo, det gör jag också.
När det väl släpps på igen så tror jag att vi kommer få se en enormt resande. Liksom.
Jag tror också människor vill resa, men frågan är, kommer alla flygbolagen överleva det här? Och vilka flygbolag är i riskzonen?
Ja, du menar att de dyra flygbolagen, det är de som är kvar. Så det, vilket kommer att höja priserna ännu lite mer.
Jag har givetvis ingen aning vilka som är kvar eller inte. Men jag kan bara tänka mig rent rationellt så är man mer benägen att hjälpa sina, de stora nationella bolagen än kanske de här som slänger ner folk i en burk till Spanien för 200 spänn. Jag vet inte. Jag bara, det
är
bara en tanke.
Ja. Nej, jag vet inte. Även Norwegian räddas så att säga. Alltså de verkar också bli räddade. Så att, och det var ju ändå lågprisutmanare då i Skandinavien.
Och den är jag kanske lite förvånad över.
Ja, jag är lite förvånad över den också, kanske att det var så enkelt. Men
de har ju haft problem långt innan det här också.
Ja, de har problem långt. Exakt.
Nej, jag bara undrar om liksom den här lågprisgrejen kommer hålla i sig. Jag vet inte.
Alltså det kommer ju komma liksom skatter på, nya skatter på flyg av klimatskäl och sådär. Så det kommer ju, priset kommer ju stiga på flyget. Det vet man ju i princip att det är så.
Mm.
Men sen vet jag inte om, det är klart att det kan hända att något bolag eller några bolag kommer att slås ut nu också av den här krisen. Det beror ju på lite grann hur länge vi kommer vara i det här tillståndet, gissar jag.
Ja.
Acceptansen för rese... Vad heter det? Reserestriktioner kanske är lite, blir lite högre på något vis.
Mm.
Att man liksom, ja, jämfört med hur det är nu.
Sen är jag inte helt säker ändå på, Carl, att människor tänker som du, att de vill slänga sig på ett plan så fort det lägger sig. Jag tror människor kommer vara
lite...
Ja, men jag tror liksom att människor kommer vara, det kommer sitta kvar ett tag, framförallt om vi är oroliga för att det här ska fortsätta i höst. Jag tror människor kommer, åtminstone en tid, sen kommer människor glömma allting som vanligt, men att man kommer vara lite försiktig med...
Att man liksom kopplar ihop det med resande.
Ja, jag tror fasiken att det kommer sitta
kanske
kvar.
En del människor. Mm.
Ja, för alltså, du måste ju ändå erkänna att du är ganska unik vad gäller att flyga och resa. Så du tycker det är exceptionellt roligt.
Ja, det är kul. Det är det verkligen. Jag ser det mer som att som det var i DDR. Liksom. Då spärrade man in ett helt folk i 40 år. Och det som hände sen var ju att det finns ju inga människor som jag känner som har levde det där som har gjort så häftiga resor sen. Det är så här, de besöker påskön liksom allihopa, och, eller flera av
samtidigt, jag läste någonstans, jag kommer inte ihåg var, det kanske någon av er eller någon har lyssnat på, att det här med att efterfrågan på hyra hus i sommar
kommer öka.
Har ökat redan. Man har redan sett en jättestor efterfrågan på det.
Ja, det kan jag förstå.
Så jag har ju svårt att tänka mig att det kommer bli ett jäkla resande i sommar. På flyg, kors och tvärs.
Ja, det blir ännu mer hemester i år än förra året.
Så att ja, det verkar så.
Mm. Oh, ja, det är väl rimligt.
Ja.
Ja, vad säger vi? Ska vi ta helg nu?
Ja, det gör vi.
Per, har du något mer att säga?
Nej, du sa så bra innan. Bear market.
Jag tar vi en bear. Nu tar vi en bear market.
Bear rally. Ja. Vi önskar våra lyssnare en trevlig helg.
Det gör vi verkligen.
Trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej då.
Hej.
Hej.